Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den 19 söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i det andra kapitlet och från den första versen. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda. Och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame: dina synder är förlåtna. Eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Och det är lätt att föreställa sig scenen framför sig. Jesus har kommit hem igen. Han hade sitt hem i Kapernaum de år som han verkade. I parallelltexten i Matteus står det att Jesus kom till sin egen stad. Och här får vi veta att det är Kapernaum. Och att Jesus nu var hemma. Folket måste ha väntat på honom. För det står att när man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och Jesus predikade ordet för dem. Då kommer det fyra män. Och de bär en bår med en lam man. Det är för mycket folk där för att de ska kunna komma till Jesus. Så de klättrar upp på taket. Och de gör en öppning i taket. Och man kan se framför sig hur Jesus sitter och predikar. Och så det gick till. Och så börjar taket att öppna sig. Det kanske ramlar ner halm och lera från taket. Och landar framför Jesus. Det kanske bildas från dammål. Och så öppnas taket helt. Solen lyser in. Och en man filas ner framför Jesus. Och Jesus slutar predika. Vad ska han göra nu? Ja, varför tog de fyra männen sin vän till Jesus? Det står ju inte i texten, men vi kan nog tänka oss vad det berodde på. De ville att Jesus skulle bota honom. Varför kommer vi till Jesus? Vilka behov tar vi till honom? Kommer vi när vi är sjuka? När vi har praktiska problem? När vi har svårt i våra relationer? Kommer vi med våra vänners problem? Om de är sjuka eller har andra problem? Ja, Gud säger att vi ska komma till honom med alla våra problem. Petrus skriver: och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och Paulus säger: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Här kommer de fyra männen med sin lame vän. De har ett bekymmer. Eller deras vän har ett bekymmer. Men vad gör Jesus? Ja, Jesus ger mannen det han verkligen behöver. Så fortsätter också Paulus i nästa vers i texten jag citerade. Inte med att säga att Gud kommer att ge oss allt vi önskar. Utan Gud ger oss det vi behöver. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och idag läser vi: Jesus såg deras tro och han sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Ja, det här var kanske inte vad männen hade förväntat sig. Men det står att Jesus såg deras tro. Och det finns inget i texten som tyder på att de blev besvikna över att Jesus inte botade mannen, utan att han istället förlät honom. Och om vi tänker oss den lame mannen och hans situation, vad behövde han mest? Hade han begått synder? Ja, lika lite som han kunde gå upp och arbeta och betala tillbaka allt gott som människor måste ha gjort mot honom, där han låg förlamad och maktlös, lika lite kunde han betala tillbaka för någon av de synder han begått mot Gud. Och kanske kände han det mer påtagligt där han låg än man skulle göra när man kan röra sig fysiskt och sysselsätta sig, så att tankarna förs bort från den egna maktlösheten. Men egentligen, inför Gud är vi alla maktlösa. Vi vet att vi har syndat. Och vi kan inte ändra på det. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Hur befriad var inte den lame mannen där han låg? Han kunde fortfarande inte röra sig. Men hade hört från Jesu egen mun: dina synder är förlåtna. Och vi får idag ta till oss samma ord och höra från Jesu mun: dina synder är förlåtna. Hur vår livssituation än ser ut i övrigt, så står allt väl till inför Gud. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Ja, de skriftlärda visste att Gud förlåter synder. Men de vänder sig emot att Jesus förlåter synder. I vår kultur är det ofta omvänt. Om någon förlåter synder, så menar man inte att man gett sig in på Guds område. Utan problemet är istället att man överhuvudtaget talar om synder och förlåtelse. Vem har rätt att säga att någonting är fel? I alla fall i objektiv mening, i motsats till någonting annat. Och inte ens när Guds ord talar om synder så vill man veta av det. Vem kan egentligen veta vad Gud säger? Och så verkar problemet i vår kultur inte så mycket vara att man inte kan tro att Gud visar i sitt ord att han förlåter synder. Utan problemet är att Gud överhuvudtaget talar om synd. Och ändå vet ju människor innerst inne att det finns synd. Man får dåligt samvete. Och där ligger ofta det verkliga problemet. Talet om synd påminner om det dåliga samvetet. Och det dåliga samvetet behöver hopp om förlåtelse. Men man ser inget sådant hopp. Så människor i vår kultur är inte så olika de skriftlärda i dagens text. Vi människor har svårt att tro att Gud ger oss förlåtelse. Ja, att Gud i allmänhet kan förlåta, det kan vi förstå. Men att Gud förlåter en specifik person, hur ska vi kunna veta det? Hur ska jag kunna veta att Gud förlåter mig? Jesus gav här de skriftlärda ett tecken, en bekräftelse på att han kunde förlåta synder. Och det bekräftade förstås också att den lame mannen blivit förlåten. Jesus kände i sin ande att de tänkte så inför sig själva. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna? Eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Ja, så kunde de framför ögonen se att Jesus talade sanning när han förlät den lame mannen. Jesus brukade annars låta bli att ge de skriftlärda tecken. Vi läser ju på ett annat ställe. Senast sa några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Men idag läser vi att han ger dem ett tecken. Han reser upp den lame mannen. Och det är ett tecken på att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. I den andra texten så gav Jesus inget tecken, men han lovade dem ändå profeten Jonas tecken. Och det tecknet är ett liknande tecken, men i större skala. Nu är det inte en lam man som blir upprest, utan en död. Till liksom Jona var det den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Jesu uppståndelse bekräftar att Jesus är den han säger att han är. Människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och Jesu uppståndelse är ett tecken och en bekräftelse på inte bara att en person fått sina synder förlåtna, utan att hela världens synder är förlåtna. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Eller man kan också översätta: utlämnades på grund av våra synder och uppväcktes på grund av vår rättfärdiggörelse. Alltså den tomma graven, Jesu uppståndelse, bekräftar att vi har förklarats rättfärdiga. På korset var det färdigt, fullbordat. Och uppståndelsen är följden av att allt är betalt. Så var det nu också för denna lame man. Han hade redan blivit förlåten, men de skriftlärda trodde inte. Då bekräftade Jesus förlåtelsen genom att bota honom. Varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till din lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Den lame mannen var förlåten innan han blev botad. Han hade varit förlåten även om Jesus inte hade botat honom. Nu blev han botad, men inte permanent. Vi vet ju nu 2000 år efteråt att han lever inte längre bland oss. Han blev äldre. Och förr eller senare blev han sjuk och dog. Botandet är inte direkt kopplat till förlåtelsen. Och så sedan, när han blev äldre och svagare, när han blev sjuk och när han dog, så var han förlåten. Och samtidigt finns det ett samband mellan vår hälsa och förlåtelsen. Men inte i detta liv. Jesus säger: och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vi har det ofta väldigt bra rent materiellt i vår kultur. Och människor kan tänka att det vi har, det räcker gott och väl. Men en dag ska våra kroppar förvandlas. Vi kommer att bli av med alla krämpor och bli fullkomliga. Det är någonting som kan vara svårt att föreställa sig. Fullkomlig hälsa och fullkomligt liv. Och det är ändå inte den största förvandlingen, utan det är en följd av att vi kommer att återställas till Guds avbild. Och det är någonting vi får för att vi har syndernas förlåtelse. Jesu verksamhet på jorden var en försmak på detta. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Liksom sjukdom och död är en följd av synden, så är Jesu verksamhet ett återställande som handlar om både syndens skuld och om syndens andra konsekvenser, sjukdom och död. Så kunde man se att Guds rike hade kommit. Men inte i all sin härlighet, utan som en försmak. Helandet var inte permanent. Människor dog fortfarande, trots att de trodde. Men förlåtelsen, den är inte halv eller delvis. Den är hel och full, redan nu. Här och nu blir vi sjuka. Vi ser inte vad vi en gång ska bli. Vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Ja, vi vandrar här i tro utan att se. Ett hopp som man ser uppfyllt. Det är ju inte längre något man hoppas på. Men inte heller syndernas förlåtelse ser vi. Vi kan känna våra synder. De känner vi i samvetet. Men vår rättfärdighet, den känner vi inte. Den är utanför oss. Kristus på korset för 2000 år sedan. Han är vår rättfärdighet. Och det är inte något vi kan se, eller känna, eller höra. Ja, även om han stod där och tog på korset. Och fick en flisa i handen. En sticka i fingret. Så är ju det någonting annat än att känna själva förlåtelsen. Därför har Gud gett oss tecken på att vi är förlåtna. Inte så att han gör att vi alltid är friska. Så att den som är lam kan gå igen. Eller blind kan se. Och Gud ger oss också bönesvar och gör under. Men det är inte vad Gud har gett för att bekräfta vår förlåtelse. Också en otroende människa kan bli botad. Och en troende kan vara sjuk. Men Gud har gett oss andra tecken. Han ger oss Kristi kropp och blod. Om och om igen får vi ta emot det. Det är tecknet på att vi är förlåtna. För dig utgiven. För dig utgjutet. Till syndernas förlåtelse. Ja, då vet vi att förlåtelsen gäller mig. Gud talar också till oss i sitt ord. Se Guds lam som tar bort världens synd. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan för hela världen. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Ja, så får vi höra om och om igen att vi är förlåtna. Ja, också för specifika synder som kan plåga oss. Så kan vi få höra också denna synd är förlåten. Vi kan bekänna den för en kristens syster eller broder eller för vår pastor. Och bli försäkrade i kraft av vår Herre Jesu Kristi befallning. Förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gå i frid. Vilken synd det än gäller. Kan vi få höra det? Och Gud ger oss ännu fler tecken. Han har gett oss dopet. Han har satt sitt namn på dig och mig. Vad sätter man sitt namn på? Ja, det man äger. Gud har köpt dig och mig. Han äger oss. Han har satt sitt namn på dig och på mig. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den Gud som uppenbarar sig i evangeliet. Den treenige Guden. Den Gud som sänt sin son. Det är ett objektivt tecken. Oberoende av hur vi känner oss. Eller vad vi möter i livet. Gud har döpt oss en gång för alla. De skriftlärda fick ett tecken på att Jesus har makt att förlåta synder. Och att den lame verkligen var förlåten. Och Gud bekräftar också för oss. Med sina tecken. Att vi är förlåtna. För ett vanligt mänskligt öga. Ser det kanske inte mycket ut. Det är ord. Vatten. Bröd och vin. Judarna begär tecken. Och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten. Och för hedningarna en dårskap. Ja, det är inte de tecken som de söker. Det är inte den visdom som de söker. Men vad behöver vi? Inte vad söker vi, utan vad är vårt största behov? Vi läser ibland hur människor kom till Jesus av fel anledning. Eller att de inte förstod vad han faktiskt ville ge dem. Vad deras största behov var. Vi kommer ihåg när Jesus hade gett mat åt 5000 män. Och man letade efter honom. Men Jesus säger till dem. Amen, amen säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken. Utan därför att ni fick av bröden och blev mätta. Tecknet som egentligen pekade bort från sig själv. Och på vem Jesus är. Att Jesus är livets bröd som kommit ner från himlen. Det förstod de inte. De ville ha själva tecknet, det fysiska brödet. De såg sina fysiska behov, men inte sina andliga. Eller när Jesus talar med kvinnan vid brunnen. Och han säger att han kan ge henne vatten. Som ett levande vatten. Och hon svarar. Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Men när de fortsätter att samtala så ser kvinnan att hennes behov det är inte vatten som man kan hämta med en skopa. Utan att Jesus har ett annat vatten som gör att man aldrig blir törstig igen. Och hennes ögon öppnas för Guds gåva. Egentligen är det ju så att ingen som inte tror kommer till Jesus av rätt anledning. De som kommer till Jesus för att få förlåtelse av honom. Det är ju de som redan tror. Andra kan komma till Jesus. För att lyssna av andra skäl. Kanske tar deras vänner dem till Jesus. Kanske var den lame mannen. Själv inte troende. Medan hans vänner var det. Ja, det vet vi inte. Men den lame mannen kan i alla fall tjäna som en bild. På hur det kan vara för människor som inte tror. Han kommer inte av sig själv till Jesus. Han kan inte. Men hans vänner kan ta honom till Jesus. De behöver inte själva bota honom. De behöver föra honom till själens läkare. Och han, Jesus, han ger dem den förlåtelse och det liv som han kommit för att ge. Det är viktigt när människor kommer till kyrkan att de får höra om sina synders förlåtelse. I många sammanhang har jag fallit för frestelsen. Och predikade människor kan förstå att de behöver det som de av naturen dras till. De söker inte Jesus för det han kommit för att göra. Utan de vill ha bröd eller någonting annat som de vet att Jesus kan ge. Vi ber ju Gud också om dagligt bröd. Men vi vet att Gud ger dagligt bröd också till onda människor. Och att det är inte det vi allra mest behöver. Och inte heller är det vad våra medmänniskor behöver allra mest. Även om de kanske inte tänker att det är så. Så behöver de mest sina synders förlåtelse. De behöver inte främst under och tecken, helande. Eller rättvisa i samhället eller politiska förändringar. Allt detta kan vara goda saker. Men det gör inte en människa till ett Guds barn. Utan hon är fortfarande under Guds vrede. Om hon inte tror på Guds son. Hon är fortfarande lam. Ja, inte bara lam. Hon är död i sin synd. Vi kan inte bota våra medmänniskor och ge dem liv. Men vi kan föra dem till Jesus. Kanske de inte förstår att de behöver Jesus. Men på något plan kan de förstå att de saknar någonting. Utöver de jordiska behoven. De kan veta att de har syndat. De kan förstå att Gud har rätt i sitt ord. När han talar om att vi ska älska honom över allting. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Att vi endast ska ha en god vilja utan onda begär eller onda tankar. Och de kan se att de inte klarar detta. De kan egentligen se att de är andligt döda. När vi då talar om dem. När vi då talar om för dem att Jesus kom för att ge liv. Att det vi borde ha gjort, det har Jesus gjort i vårt ställe. Att vårt onda samvete som vittnar om Guds dom över vår synd får bli rent. För att Jesus har burit Guds dom. När vi talar om detta, Då är det som om vi firar ner dem genom taket så att de kommer inför Jesus. Och kanske är det lite ovant. Det kanske blir lite konstig stämning när det ramlar ner lite sågspån och jord från taket. Men inför Jesu ansikte så får de höra: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det är ju vad de behöver höra. Amen. Låt oss be. Allsmäktig evige Gud, du som genom din son Jesus Kristus vill hjälpa oss människor från vanmakten till kropp och själ. Vi ber dig, var oss nådig och förlåt våra synder. Styrk vår svaga tro och håll den vid liv, så att vi, även om vi ansätts av otro och tvivel, får bli bevarade i en sann förtröstan på din son Jesus Kristus och kämpa trons goda kamp och slutligen vinna seger. Amen.